När vi tittar på fotboll i vanliga fall så ser vi på hur lagen presterar, vem som gör målen, hur taktiken genomförs och till slut så ställer vi frågan, hur känns det? Men idag ska vi titta på fotboll ur en liten annan vinkel än vad vi kanske är vana med. För gäster i det här avsnittet av Sportpodden så är främst matchdelegaterna men även ibland domarkontrollanterna Styrbjörn Oskarsson och Tony Asoma. Välkomna till Sportpodden.
Tack.
Tack, tack.
Ja, jag sa ju matchdelegater och domarkontrollanter här kort i introduktionen. Kan ni kort berätta, vad är skillnaden mellan de två? Jag tror att ganska många kanske blandar ihop de där begreppen.
Kort och koncist. Matchdelegaten i princip har ansvar för allt annat utom domarsidan och den sköter då Tonys butik alltså som domarobservatör.
Mm. Ja, så är det att ibland så kanske inte folk förstår skillnaderna. Man ska komma ihåg att då har vi nu IFKs matcher där vi nu ibland kan jag vara domarobservatör då och Åskis då delegat. Och vi representerar ju som Finlands bollförbund i de rollerna och min uppgift är ju helt enkelt att rapportera till förbundet då hur domaren har presterat. Och som sa Åskis sa att han sköter allt kring matchen.
Men vi börjar med matchdelegat då. För visst Tony, brukar du också vara matchdelegat?
Jo, ibland så är det ju så att på här, om vi tar nu IFK nu, som vi alla känner till så där. Ibland så får man fungera i båda rollerna. Att beroende på lite matchens art så att säga så kan de också tillsätta både delegat och observatör. Men oftast kan jag göra båda rollerna så att säga.
Men du är ju också på internationella uppdrag eller?
Så är det och där är ju fördelningen likadant. Men där är det ju alltid olika roller så att säga. Där gör man inte dubbla. Om inte man hamnar i en liten sån här miniturnering då kan man också på UEFAs sida fungera ibland både och. Men i 90% så är det olika roller. Mm.
Och Oskis, vad är din huvudsakliga roll då som matchdelegat?
Du vet när man får reda på vilken match som man har då så tar man ju kontakt vad heter det, med hemmaklubben då liksom och börjar förbereda matchen då. Och där har du ju, Finlands bollförbund har ju sina egna reglementen och UEFA har sina egna reglementen och på basen av det så jobbar du vidare då. Sen om vi pratar internationellt så dagen före matchen spelas, eller matchday minus one som det heter, så då när man kommer till orten så åker man ju direkt till arenan då och träffar den ansvariga från klubben eller annars kan du ha även en sån här venue director och så börjar du gå igenom de här olika stegen då som man bör förbereda dagen före och sen har du det där tekniska mötet då på morgon klockan 10.30 och där har du ju även domarna, representanter på plats, du har båda lagen, security, polis, stadium och allt sånt och så då går man igenom hela det paketet liksom och förhoppningsvis har ett bra upplägg när matchen börjar. Mm.
Men som du sa, man förbereder lite före och man tar kontakt och så vidare. Okej, du har ju gjort det här många gånger, det finns väl någon form av formulär, men hur mycket liksom förberedelse är det innan du drar iväg då?
Nå, ska vi säga den största förberedelsen som du innan du åker, så du försöker ju få göra någon typ av research på bägge lagen, framförallt bortalaget, du vet där du kan ju vara många gånger supporterrelaterad information som kan vara bra, så man kan, det betyder ju att man kan ju ha lite olika upplägg på det där första mötet, liksom vad du behöver prioritera mer än annat om vi säger så.
Och sen då, ja, när du väl kommer på plats så att säga, så då så är det är mer eller mindre full fart fram till matchstart.
Ska vi säga du har första ronden går du dagen före då liksom, och där lite beroende på hur du upplever att det känns och om du får en bra, vad heter det, kommunikation med hemmalagets kontakt eller venue director, så då kan du ju gå förhållandevis enkelt. Men sen när om du kommer till en klubb med noll erfarenhet från internationell fotboll, om jag kanske pratar mer internationellt nu då, så då kan du få sätta ner väldigt, vad heter det, mycket tid redan dagen före liksom, för att du ska få en känsla att nu är vi alla fall innanför kritlinjerna, vad heter det, med den här matchen va?
Men om jag tänker då, liksom, om jag tänker tillbaka på till exempel när IFK skulle arrangera sina första Europamatcher och så vidare, så vet jag, det kom ju liksom en lång lista till IFK på vad som skulle göras, hur det skulle se ut och så vidare. Men jag kan tänka mig att det kanske är lite skillnad då på hur klubbarna har gått igenom den där listan och hur mycket de har förberett för det. Och framförallt om det är sådana då, ja, men som i IFKs fall, när första gången det ska vara en Europamatch, vad säger ni?
Ja, no, jag var ju förra veckan här i Schweiz på FC Basels match, och de har ju spelat i Champions League. Och det var ju som, det var samma standard fast det var Conference League. Så de har ju som, de har gjort det så många gånger, så för dem är det vardag, och allt är ju så bara professionellt. Så jag tror också Oskis kan hålla med att det kanske är lite lättare att åka till sådana matcher som delegat där, eller där det är som första gången. För då måste du ju kolla allting. Mm. Att bara att medicinväskorna i skick är ju en stor grej som kanske inte alla har koll på. Så det är nog skillnad, men alla görs enligt samma protokoll. Så det är, på det viset är det ju enkelt, men det kanske kräver lite mera jobb före i vissa matcher än andra.
Ja, för den är ju ganska diger, den där listan i alla fall.
Ja, du vet, om vi tittar på den här, vad heter det, matchdelegatens manual, så där har du 165 sidor.
Ja, så det finns, så jag sa diger.
Ja, det finns några punkter. Men det är klart, har man ju hållit på ett antal år så får du ju den där touchen, liksom var du ska, det som är det viktiga och det är du som, liksom, som du kanske inte behöver sätta sådär 100% prio på, va. Men just det här som Tony säger, att så kommer man till de här storklubbarna, du vet, de kan ju det här, va. Liksom, så ärligt talat säger jag som så att det är nästan roligare att komma till klubbar på en lägre nivå, för då känner du att som matchdelegat du har en mycket större chans till att hjälpa dem så att vi kan genomföra den här matchen på ett bra sätt, va. Och våra instruktioner från UEFA är ju inte dit att vi ska inte åka till en oerfaren klubb och bråka med dem, utan vi ska åka dit och hjälpa dem så vi får det här, vad heter det, genomfört på en bättre nivå, va.
Mm. Sen är det ju också, jag menar, Oskar säger just de här, när det kommer nu till Champions League, Europa League eller Conference League, så UEFA har ju lite mera personal också på plats på de matcherna. Att det är hyfsat många med UEFA-kostymer förutom vi på de matcherna. Att de här kvalmatcherna, så där finns ju inte lika mycket, så att säga, arbetsativ personal från UEFA. Så det hjälper ju också mycket till när du har venue director och data coordinator och allt vad de nu heter. Det är en ganska lång lista, så att säga, som ingen vet om att kanske ens finns där. Och extra security direktor och allt möjligt.
Mm-hmm. Ja, det är ju så där med security, det är ju vad heter där, om vi i och för sig, Finlands bollförbund har inte infört det nu att vi har security officers på matcherna, men UEFA har det ju väldigt ofta i dagens läge, och ska vi säga efter corona nu så finns det ju en klar tendens till att supportrarna som åker på matcherna, de har, man får den känslan att de har något behov av att nu måste vi visa upp oss vad vi kan göra, och då tänker jag i första hand på pyroteknik som börjar ju bli ett väldigt, väldigt stort bekymmer i internationella matcher, och det har vi naturligtvis sett även i Veikkausliga, Helsingfors derbyna, så är det ju kanske mellanåt känns det som att det är mera eld än fotboll i de där matcherna, om vi säger dem så.
Ja, och senaste helgen när vi såg ett av de många Stockholms derbyna som spelas, det har varit ju en hel del skriverier också på mellan Djurgården och AIK där det var både bangers och mycket pyroteknik och så vidare. Så att ja, det är den där, bara en liten detalj här nu, den där ständiga kampen där de så kallade supportrarna tycker att ja, men fotbollsupplevelsen blir så mycket bättre om man får slänga smällare, övergår mitt förstånd förstås, men att det är ju en säkerhetsfråga, eller hur?
Absolut, en mycket stor och viktig säkerhetsfråga liksom, och ja, jag förstår. Förmodligen är det så att de här stackars supportrarna då som har den uppfattningen att det viktigaste är en fotbollsmatch, det är pyrotekniken. Jag tror de borde, vad heter det, få komma liksom lite närmare verkligheten och se vad den här pyrotekniken kan resultera i. Va? För när man åker på sådana olika typer av säkerhetsseminarium och sånt, och där de visar liksom allt vad som har hänt, så det är ju en fruktansvärt upplevelse när man ser folk som är totalt sönderbrända liksom och har fruktansvärda skador liksom för hela sitt liv på grund av en sån där bomb då, eller Bengal light eller något liknande. Mm. Och du vet, en sak är att när de eldar dem på läktaren och kanske står och håller i dem och hanterar dem, men sen när de går till de galenskapen att de börjar kasta in dem på plan, det är en sak. Men ännu värre när de börjar kasta dem till motståndarlagets, vad heter det, supportersektion. Då är vi ju ute på väldigt dålig is, tyvärr.
Ja, det är som jag ska säga, det är ju säkerhet framför allt, och det är ju både spelarnas säkerhet och domarnas säkerhet och också publikens säkerhet. Men det finns ju som, jag menar just i de här tekniska möten, allt det här går ju, så det finns ju protokoll hur allt ska gå till väga, men det är ju synd att den ska behöva tillämpa, som vi säger så. Eller ska det ju inte ens behöva fundera på det, men det är nog en av de större grejerna när de tekniska mötena, att just med de här säkerhetsfrågorna, de är väl den största frågan egentligen, och medicals.
Ja, det är ju som så, du vet, man går ju igenom hela den här säkerhetsupplägget på det här tekniska mötet, då ska de säkerhetsansvariga berätta vilken strategi och hur de kommer att jobba och allt sånt där. Men det är ju de facto som så att det känns emellanåt som att de här supportrarna då som kommer till matchen för att typ bara elda eller ställa till det, så de är emellanåt, känns det som att de är steget före, tyvärr.
Jag brukar säga också att Oskis som delegat, han har ju ingenting att göra, för han har ju skrivit rapporten han där match 10 minuter efter matchen, men som observatör så då har jag ännu 2 dygn på ännu jobb framför mig. Men det kan nog vara precis andra vägen, att delegaten får sitta i 2 dygn efteråt och rapportera allt sånt här som inte ens har hört i fotbollen av det. Ja, det är ju under all kritik. Det hör ju inte överhuvudtaget. Och det blir dyrt för klubbarna också. De förstår ju inte att det är borta av klubben i pengar. Det kostar inga gratis.
Nej. Jag har ju sett många gånger att det är klubbar som får böter. Och det, både inom ligan och internationellt också.
Ja, det stämmer. Och det här som Tony säger, att ska vi säga går en match bra, så är det ju de facto som så att när delegaten lämnar arenan på kvällen, så då är jobbet gjort, för då har du kunnat gjort din rapport. Vad heter det, när du sitter i delegatrummet efter matchen, du har fått rapporter ifrån matchens säkerhetschef och allt sånt. Va? Så har det inte hänt något speciellt, då är jobbet gjort. Va? Men sen då liksom när den här typen av problem med pyroteknik och fans som uppträder allmänt dåligt, så då får du ju verkligen, vad heter det, jobba. Du ska samla på dig en massa bilder och du ska plocka in det i UEFA-systemet, och sen ska du ytterligare skriva din delegatrapporten, och du vet, där måste du försöka tänka till lite vad du skriver, för det här kan ju mitt i allt bli juridiska dokument liksom när det rullar vidare, och så är det någon klubb som inte vill acceptera det här, och så börjar man ju besvära sig, och du vet, då blir det ju liksom ett spel på en högre juridisk nivå, va?
Ja, vi sprang ända fram till slutet på matchen här nu om vad som händer före. Jag hade tänkt ta det lite i kronologisk ordning, så vi ska återkomma lite till det. Tony, din som observatör då, som benämningen eller som ni använder här, liksom, hur ser dina förberedelser ut då? För då är det domarna som är, vad ska vi säga, ditt huvudområde.
Ja, normalt börjar ju det med att den här så kallade appointment kommer från UEFA, att vilken match och när. Och oftast, idag kommer de ju kanske på 2 veckors varsel, ibland till och med kortare. Det beror på lite hur mycket matcher det spelas. Och sen kommer ju flygbiljetterna från UEFAs då, resebolag då. Och de ska man ju godkänna. Det, ska vi säga, när vi bor på Åland, så det inte, nu har de väl börjat lära sig att var Åland befinner sig. Men sen om vi pratar alltid att vilket internationellt flygfält vi ska använda, så tror de ju Helsingfors. Men vi, Oskis och jag, flyger ju alltid från Stockholm. För det är ju vårt närmaste international airport.
Nu har du fel, Tony. Vi har egen international airport på Åland. Den heter Svajbi International.
Ja, det är Oskis har, men jag borde lämna. Har inte någon sån. Nej, så det är ju där det börjar att få ihop resan, så att säga. Och nu har de har ju resebyrån skilda personer för de nordiska länderna. Så nu vet de var vi bor, så att säga, och varifrån man kan flyga. Ibland blir det ju flyga, ibland blir det faktiskt båt och bil till Arlanda för att komma iväg. Det kan också oftast vara den snabbaste vägen på grund av de här kommunikationerna. Och sen är det ju förstås när Oskis som delegat behöver ju vara där matchdag minus 1 och lite tidigare. Och som observatör behöver jag vara där matchdag minus 1 före klockan 17. Samma gäller för domarna. Klockan 17 dagen före match kan man vara på plats. Och det är ju träffa, oftast så kommer domarna dit lite före kanske 17, de åker och tränar alltid på matchdag minus 1 om de kommer jättesent. Och efter det så brukar jag träffa dem då över middagen då och prata lite helt allmänt och känna dem på pulsen. Och sen åker vi som observatör då och oftast fjärde domaren på den här tekniska mötet då, som Oskis då, som håller, om man är så att säga legat. Nu under coronatiden så har vi faktiskt suttit via Google Meets och sånt från hotellerna, men nu har jag börjat införa igen att man fysiskt är på tekniska möten, vilket jag tycker är bättre. Och där går ju allt igenom, och domans och observatörens viktiga uppgift är ju där förstås att, som man kallar referee matters, alltså domarärenden då, att de går igenom, att alla förstår, och förstås spelskjortorna, färgerna på alla spelskjortor kontrolleras ju på det mötet. Och det, är fjärde domaren bara.
Men innan du åker iväg då, och så här, gör du någon, vad ska vi säga, research på domaruppsättningen, om det är så att det kan ju vara en domaruppsättning som du aldrig har träffat förut?
Oftast är det ju så att man aldrig träffar. Det finns ganska mycket domare där ute i Europa.
Det är det jag tänker. Att
det första man försöker ju att lära sig namn. Jag är så dålig på namn så jag ändå glömt bort när jag kommer på plats vad de heter. Men det är ju det att vad de heter, varifrån de kommer, hur de flyger dit. Vi får ju också deras flygtid så vi vet ungefär när de landar. Och förstås vilken nivå i UEFAs ranking de är. Har det egentligen någon betydelse? Man vet ju förstås att det rutinerade eller såna uppåtgående domare, så är det alltid bra att veta, men inte påverkar det ju mitt jobb på något vis. Inte kan jag sätta något vikt i det, inte, utom alla som är dit fått match så är ju kvalificerade för såna matcher att döma, så inte så mycket mera utom det, mer att man vet vem som är på väg dit, och oftast, ibland kan man känna dem, oftast kommer det ju mejl från domarna att de också berättar att hej, vi är på väg och vi kommer då och då. Och så svarar man förstås att de vänligt sådär neutralt då förstås. Man behöver hålla sig lite sådär neutral. Och så att man får en första kommunikation med dem via e-post före man ens har iväg. Det är som förberedelserna för mig. Jag tittar inte så på det viset kanske. Förstås kollar man ju lagen så man vet vad som kan hända, men inte. Det är ju kanske mera domans uppgift att han gör sin hemläxa vad gäller lagen. Men det är klart, som observatör är det bra att vara beredd också att det kan braka iväg någonstans.
Under matchen sen då, jag kan tänka mig att du, Oskis, du tittar på liksom helheten, på vad som händer.
Stämmer. Och framförallt ska vi säga en sån match då, som nu när jag var i Polen i Krakow i matchen Dynamo Kiev i Stadren i torsdags förra veckan. Så du vet, då började de elda bengaler redan före matchen började. Va? Så du vet, då blev ju min fokus liksom väldigt på framförallt bortafansen, vad heter det? Bortafansens beteende liksom, så många gånger kan det vara, om det är väldigt oroligt på läktaren. Så man har absolut, jag är ju en domarmänniska i grunden också, men att många gånger är det som så att jag har noll koll på hur domarna sköts, om jag säger som så liksom. Man måste vara fokuserad på så mycket annat.
Och din huvudsakliga uppgift då, är det liksom att verkligen nagelfara domaren, om vi säger så?
Nej, vet jag. Alltså, nu ska man ju säga att man ska nog försöka vara coach. Inte det är ju att vara där och döma någon. Inte. Utom, ska jag säga just som den här uppgiften, som måste säga att det är delegaten. Jag åker ju alltid med domarna i samma bil. Delegaten har ju egna bilar. Alltså, delegaten lever sitt lite eget liv där, men förstås när jag kommer på stadion så har vi ju samma kontor på stadion och önskar domarna lycka till på samma gång. Men sen när vi går upp på läktaren så då blir det ju helt två skilda jobb. Och vad heter det, som nu senast, det var förra veckan, och det är lite samma som Oskis sa, att jag som observatör satt och tittade bara på matchen medan delegaten bredvid mig satt och tog bilder på alla eldare på läktarna. Jag vet inte om hur mycket han ens såg matchen, utan fokus var ju precis på allt annat än bollen på plan. Så där är ju rollerna totalt olika. Ja. Mm. Men då är det ju rollen för mig att det är klart att kritiskt granska förstås att allt görs enligt by the book. Och förstås, men också coacha och försöka göra domarna bättre. Men det är klart att min uppgift är också att rapportera till UEFA. Det som har gjorts och inte gjorts. För gör jag inte mitt jobb så kommer UEFA att berätta åt mig att gör rätt. För de alla matcher ändå följs från UEFAs huvudkontor. Så det är inte så där bara att skriva dit någon rapport med vänster hand. Utan de behöver nog faktiskt efter matchen och titta igenom alltihopa för att få rapporterna rätt. För annars lär man få hemläxa.
Ja. Och i dagens läge som vi pratar om med referee-observer, så du vet, du har observatören på plats, men sen har ju UEFA i dagens läge tv-spotters som sitter och följer samma match som Tony följer. och båda två skriver sin rapport. Sen när de går in till UEFA, om det blir, vad heter det, för stora skillnader i rapporten som har kommit in då, så då går UEFAs domarkommitté in och tittar på den, och sen mitt alltså efter det kommer det ett e-post till Tony, eller annars till spotten, här får du nog titta på liksom, vi köper inte här, vad då? Får han ju spola vad heter det, kassetten tillbaka, så måste studera situationerna igen, va?
Ja, den där TV-sporten, det är alltså en kontrollant som sitter och ser matchen helt enkelt från skärmar någonstans.
Som en kontrollant som kontrollerar kontrollanten.
Kanske, jag vet inte.
Kan ju bli så.
Men det är ju, ska vi säga, TV-kontrollant är mera teknisk kontrollant. Mm. Att gula, röda, bla bla bla. Men själva som observatör så måste du som se som helheten. Både till domaren som personlighet. Både före och under och efter matchen. Det påverkar ju hela utvärderingen av det. Så vi vet ju inte om det sitter någon tv-kontrollant någonstans, så det behöver vi inte ens veta, utan vi gör vårt jobb och de gör sitt. Mm.
Ni har ju båda två erfarenhet av att själva ha varit domare internationellt och ha träffat på de här som är i de roller som ni är nu, och så finns det säkert lyssnare där ute som har läst boken av den svenska toppdomaren Jonas Eriksson, som ju var vad ska vi säga, rätt så kritisk mot UEFA och FIFA, och just den här spända väntan efter varje domaruppdrag som var för att få den här rapporten från dig då, Tony, i det här läget nu, med betyg och grejer och sådär, som ju påverkar då hur det är i framtiden. Om vi tar det först då, när ni själva var domare, hur upplevde ni den betygssättningen, väntan, domen eller vad man nu ska kalla det?
Det första man väntar ju på att om man ska få match. Alltså det finns, UEFA har ju en sån här extra nätsida där alla matcher läggs ut. Så det är väl det första man satt och tittar på, att när kommer det någonting i kalendern. Sen som kontrollant så ska ju rapporten vara inne hos UEFA inom 48 timmar. Och sen går det ju in i systemet, vi skriver in den där, och då egentligen blir det ju inte godkänt direkt heller från vår rapport, utan det kan ta en tid förrän det blir så kallad validated, alltså godkänd. Mm. Och det där beror ju på lite också, det sker inte dagen efter. Det kan ta, ibland kan det ta någon dag, ibland kan det kanske ta en vecka, för det beror på, de har en massa matcher just i juli när alla kvalmatcher spelas, så då är det som, då är det gäng där ute alltså. Så det är klart, nu satt man ju och väntade på det där betyget. Det är klart, det kan påverka matcher framöver, men inte det. Jag menar, gör du ett stort misstag men ändå har gjort en bra match, så inte ska det ju påverka dina... Det är bara en situation. En situation påverkar inte din framtid som domare, skulle jag nu våga påstå. Mm. Men det är klart att det är ju därför de är till, för att få fram de bästa domarna. Att sen får man kanske tycka vad man vill om det, men jag själv personligen försöker ju skriva dem så objektivt som möjligt, och inte för att mera hjälpa än att hjälpa. Mm. Men det är klart, jag måste ju vara ärlig.
Vad säger du då?
Men jag säger som så, ska vi säga, det system som används idag och det som användes då på min tid när jag var internationell domare i början på 90-talet, så det är ju liksom skillnaden ju som natt och dag, för då hade inga något datamaskiner och sitta och kolla, det var inga tv-spotter, utan det var en observatör som satt på läktaren och förhoppningsvis såg han matchen, och sen träffas vi ju naturligtvis efter matchen och diskuterar då, han plockar fram några situationer då, och så måste du ju, det är ju mycket upp till dig, du måste ju vara ärlig mot dig själv, inse att den där situationen blev fel, det kommer att få skit för nu i rapporten. Mm. Men vill du inte vara ärlig så kan du bli precis vad som helst då. Och det är ju i dagens läge över, fast observatör på platsen, tv-spottar och sånt där, men det är ju väldigt fast i domaren själv. Du måste ju kunna vara ärlig mot dig själv och hantera den här diskussionen, vad heter det, med observatören efter matchen. Acceptera att han för fram någonting som du kanske inte riktigt kan smälta, men ändå ska du kunna klara, du ska vara så professionell i ditt domarjobb att du ska kunna hantera den negativa kritiken som kommer fram, för att börjar du ju visa liksom lite ögonvittorna åt observatören, så då finns ju den risken att det kanske kan påverka den där sista lilla textformuleringen i betyget också, om du har varit liksom ganska negativ eller liksom till och med
arrogant,
ja, precis.
Jag har gjort min sista match internationell här i slutet av 2013, så det är ju en början var en tid sen, men det är ju inte som på stenåldern när Oskis var för för då fanns det ju som inte ens knappt en tv-kamera var plan. Förstår du att det är som i dagens läge kommer man ju inte undan. När vi var så kunde vi lite komma undan genom att förklara efter matchen åt kontrollanten att ja, men jag såg det så, och kontrollanten hade ju inga något DVD eller stick, matchen på sticka för att kontrollera det. Så det var ju helt annat förr. Då kunde man ju till och med, och oftast var det, vet man ju att det där var kanske lite ihopsnackat också mellan domarna. Vad man skulle vad man skulle som förklara att doma, men det funkar inte så mera idag. Ingen, om vi säger inom citat, ingen kommer undan. Så det som Oskar säger, bara vara ärlig mot sig själv. Både som domare och som kontrollant. För det är bäst för alla och det gynnar alla i långa loppet.
Men hade gjort någonting med domarna då? Hade de blivit mer, vad ska vi säga, självkritiska, ärliga och ta till sig jämfört med tidigare då? Som du sa, att här liksom man pratar ihop sig att okej...
Okay, inga på min tid.
Nej, inga, och inte du i alla fall, eller, för du dömde ju aldrig fel. Så att det liksom...
Elda han gjorde var väl förklara bort allt. Ja.
Behövde aldrig.
Nej, men ni förstår hur jag menar. För att som det var, det fanns inte liksom en tv-bild efteråt, utan domartrion kunde säga att nej, men så här var det, fast alla spelare och alla på läktaren tyckte att det var på något annat sätt. Men hade det blivit annorlunda liksom, den där, vad ska vi säga, ödmjukhet?
Jag tror det, att den har blivit det, för i dagens läge, du vet, väldigt många domare i olika länder, man har ju sina egna mentorer och allt sånt där, och en del av mentorns jobb är ju att jobba med den här delen hos domaren också, liksom att man måste kunna hantera helheten på ett mycket bättre sätt. Så jag har den uppfattningen att det har blivit, vad heter det, mycket, mycket bättre. Det är inga bara envis huvuden på fotbollsplan längre.
Det är alltså, domarnivån har ju blivit, om vi jämför Oskis och min tid, så betydligt bättre. Det finns ju så mycket mera verktyg, vet du, att alltså, se alla situationer, lära sig från alla situationer. Och sen framförallt har de blivit lite bättre i fysiskt skick. Alltså idag går det ju inte vara i skick. Det är så, och det gör också.
Båda klappar sig på magen här, nu kan jag berätta för lyssnarna.
Men det var svårt att hitta den.
Så absolut, det gör domarna bättre. Och alla sådana här tekniska verktyg som nu kommer till. Jag menar, det är inga länge sedan man hade inte ens en sån här flagga med signal. Att nu är det offside.
Alltså pipflaggan.
Man såg ju inte, då man märkte inte att assisterande står flagga för offside. Jag menar, nu har vi som headset och nu kanske det är chip i bollar och det är var och hit och dit. Allt sånt här gör ju det domaren bättre, alltså inte bättre, men mycket lättare att göra allting rätt. Så jag förespråkar ju nog sånt, ja, att, som kan göra det att alla ser att det kan bli rätt. Sen kan man ju tycka vad man vill om vissa system, men inte blir det ju sämre av det.
Nej. En sak nu när vi håller på med domare och, liksom, och ju all den tekniska utrustning och så vidare. En sak som jag har funderat lite på, att ibland så kan det ju vara så att en domare delar ut ett gult kort eller någonting, och så sitter alla och funderar att varför i hela friden delar han ut det här gula kortet. Det hade aldrig diskuterats inom fotbollen att det skulle börja komma någon form av meddelande system från domarna. Jag tänker att om vi ser till exempel på ishockeyn, blir en spelare utvisad så får du en motivering till sekretariatet som berättar att den här spelaren blev utvisad för en tripping. Även om alla ser att det är en tripping, så basuneras det ut. Amerikansk fotboll, domarna trycker på knappen, berättar, så här är det, det var därför vi kastade duken den här gången, så att alla vet vad det var som var fel. Har fotbollen ens övervägt att börja berätta?
Någon sån diskussion, vad jag vet, har nu, eller säkert förs, men inte är det nu aktuellt just nu, men fotbollen är konservativ. Vi vet att reglerna är från slutet av 1800-talet, fortfarande gäller många av dem. Men man ser utvecklingen step by step, kommer den här nya tekniken som kanske för några år sedan var ju som helt att aldrig, 1-3 hade bara kommit in. Så jag skulle inte bli förvånad att det inom x antal år kan vara så här. För jag menar, all utrustning, kommunikationsutrustning, allting finns ju. Jag menar, idag kan vi ju banda in vad domarna pratar med varandra också och höra vad deras kommunikation. Och så jag är inte främmande för att det kommer, men just nu vet jag inte om att det skulle vara aktuellt.
Men håller ni med om att det ibland skulle kunna vara... Ja, men för det där är ju någonting...
Jag håller med, för då behöver inte Oskis och jag stå på VH och förklara.
Nej, och sen,
ja, men, då får de ju förklara själv.
Och
Det är servar.
Det ska ju bli en bättre upplevelse för publiken istället för att de ska sitta där och vara arga på grund av att de förstår inte varför någon får en varning eller att det händer någonting. Skulle det gynna spelet? Upplevelsen... För fotbollen spelas ju för publiken. Vilket kanske glöms bort emellanåt.
Nej, du har säkert rätt till det, Ove, liksom, att det skulle säkert vara en bra service för publiken, va? Men precis som Tony säger, jag har inte heller hört någon typ av inte officiella diskussioner att något sånt här skulle vara på gång inom fotbollen. Och det är klart att har du stora tv-skärmar och sånt, så då är det enkelt att publicera den här informationen där, va? Men att tittar vi på bara på klockan på Wiklöf Holding Arenan, så den är ju inte säkert att den går 2x45 minuter alla matcher. Den kan ju stanna för tidigt eller de får inte igång den, så vi kanske inte ska kräva alldeles för mycket ännu.
Och det ska vi ju komma ihåg också, att som Oskar säger, det finns stora videoscreens och skärmar på matcherna, men där får man ju inte heller visa kontroversiella beslut.
Nej.
Också i repriser. Det är ju enligt UEFA:s reglement förbjudet idag. Så, för det är så lätt att vara reaktiv och döma på läktaren, för du har ju sitt situationen och så får du fundera att vad var det där nu då? Men domaren har ju gjort sitt, och därför kan man ju inte heller visa de här repriserna på vad heter det, jag tror det skapar lite mera, det lyfter kanske mera pulsen på många i onödan, om vi säger så. Så jag vet inte, kanske det här med att informera, jag är ju inte främmande för det, men jag som sagt att jag ser inte komma inom de närmaste åren.
Nej.
Och det här som Tony säger, just det där med kontroversiella situationer på stora tv-screener, så det är ju en grej som en delegat måste ha koll på. Man diskuterar ju det här även på det här matchmötet, och då säger de nej, vi har en specialist, han vet exakt vad heter det får visa för situationer, men ändå som delegat, om man visar matchen live där på stora screenen, så ska du följa med det där. Och är det så liksom att det kommer en sån här kontroversiell situation där, så då måste du ingripa liksom att hej, nu får du skärpa till här. Och är det ju så att inga blir bättre, så då är det en del av jobbet efter matchen, det ska noteras i rapporten.
Och det där sker löpande då ska du ha koll på skärmen också, samtidigt som du har koll på allt.
Det där kan ju jaga upp lite fans.
Jo, naturligtvis.
Både hemma och borta fans, och det är väl det man försöker undvika sig då, att inte hägga upp mera. För det kan ju vara situationer som kan vara lite diskutabla, om vi säger så, vad som nu är rätt eller fel.
Jo, det förstår jag, men vi säger sen då, de matcher, eftersom det pratas om VAR och så vidare, ja men där VAR finns, då är det bara till visa och låt dem se, visa, publiken får se samma bilder som domarna får se, men nu är det ju ändå inte så himla många matcher, turneringar som VAR-systemet finns. Det, vi kommer åter tillbaka till VH till exempel. Det kommer att dröja innan det finns inom finländsk fotboll i alla fall.
Så är det tyvärr.
Så det är ju lite skillnad.
Men det är ju samma sak om du pratar om VAR. Där finns det väldigt klara regler liksom, vad som får visas på skärmen eller på screenen då, i samband med den här VAR-kontrollen. Och det, oftast är det ju bara att det kommer vissa, vad heter det, screenshots då, och sen vissa texter som publiceras där. Och det är också by the protocol, om man säger då.
Mm. Det sker teknisk utveckling.
Det går framåt, alltså.
Det går framåt.
Det är helt säkert.
Ni var inne på det lite tidigare nu då. Efteråt, Oskar, du berättade lite om vad i rapporten och allt det här som du behöver få med, och samma sak med Tonys rapporter om domararbete och så vidare. Men vad kan det få för följder då? Beroende på liksom klubbar, eller om det är en internationell match på landskamp eller någonting sånt.
Alltså vi måste komma ihåg att det kan ju också få följder för mig som kontrollant. Har jag skrivit en dålig rapport, så kan jag bli lika väl utan nästa match som domaren. Det ska man komma ihåg, att det är därför man måste göra jobbet seriöst. Att det är inte bara för dit och flyga business class och bo på fint hotell och äta någon god biff.
Utom det är ju det som UEFA annars är förknippat med.
Ja, men det är ju inte riktigt vardagen.
Nej, det är klart, man heter normalt sett, så får vi ju faktiskt flyga businessklass. Men jag har flugit många gånger som man får flyga ekonomiklass, och jag har varit på hotell som inte, vad heter det, Ja, no, det, det har namn, det är ett hotell, men att standarden kommer man alltid diskutera. Men normalt sett så bor vi på bra hotell, ja, det gör vi.
Business class är ju bara därför ifall att det blir någon inhibering av flyg, att du kommer till matchen. Alltså, jag tror det är den enda orsaken, att man faktiskt kan byta den där biljetten. Men som sagt, att det, konsekvenserna kan vara lika stora eller påtagbara för en domarkontrollant om inte man sköter sitt jobb och rapporterar rätt. Så det ska man komma ihåg. Och det kanske inte så många vet.
Nej, och det var ju som jag sa här tidigare, liksom, du vet, som delegat när du ska göra din rapport efter matchen, då framförallt de gånger som det har hänt någonting liksom, lite mer av fans eller, ja, det kan ju vara många olika typer. Ska vi säga bara, även vi kan prata om det Tony nämnde tidigare, den medical-sidan som ju har blivit ännu viktigare i dagens läge efter den där Christian Eriksson-incidenten i Köpenhamn. Va? Så det är även där. Det måste vi nu, vad heter det, ha ett litet extra möte före matchen, för tidigare träffade du bara matchläkaren och gick igenom att all utrustning, UEFA har även där en lång lista på vad som ska finnas, vad heter det, medical bags och defibrillator och oxygen och allt sånt där. Du kollar ambulansen och kollar att allting sånt finns där, men nu måste du ytterligare, när den här internationella säsongen körde igång, så måste du ha ett möte med matchläkaren och båda lagens läkare, och där diskuterar man ihop sig hur man ska agera om man återhamnar inför en sån här väldigt svår situation. Vem som ska leda arbetet och allt sånt där. Alltså det är en grej som de har lyft upp nu väldigt på hög nivå. Och det, även sånt fungerar inte det. Du har brister redan när du gör den här kontrollen med matchläkaren dagen före. Så du börjar återigen, vad heter det, fylla i din rapport. UEFA:s normalt sett liksom när de agerar sen, så de är ju faktiskt ganska duktiga på att anlita de lokala postbolagen med att då går och knackar på hos Peter Mattsson, hej, här är en räkning från UEFA. Och så är det betala böter bara. Mm.
Men när du beskriver matchdelegatens arbetsuppgifter och så vidare, så och i mina öron så börjar det liksom snart låta så, framförallt det kommer nya grejer och så vidare. Räcker det med en matchdelegat?
Tills vidare har de en matchdelegat, men däremot om man på förhand gör den bedömningen att det här är en match som säkerhetsmässigt är klassad som high risk, så då sätter man in en säkerhetsofficer. Och i många matcher i dagens läge när man vet så att säga att båda lagen har supporters som kommer att uppträda på ett dåligt sätt, så då har man två security officers, så då samarbetar man liksom ett team då på tre personer, va?
Sen har du venue.
No, du har ju venue director
alltså, men som också hjälper till
men att han har ju mycket
arrangemang.
Ja. Men under själva matchen så då venue director han fokuserar ju bara på det mest som han händer på plan, om vi säger som då, men vi andra då liksom ska kolla på helheten, läktare och allt sånt där.
Så listan är nog hyfsat lång på, ja, vad gäller UEFA folk där på en som inte syns någonstans.
Jag kan tänka mig det. Men om vi ska börja knyta ihop det här lite snart, men hur blir man matchdelegat, domar, observatör? Vem är det som utser?
Matchdelegaten, det kommer egentligen på en rekommendation från det lokala förbundet, va? Mm. Och du vet, då handlar det ju om det liksom att du ska vara väl insatt i fotboll generellt sett, landets egen fotboll. Du ska på något vänster klara av att jobba tillsammans med andra människor, och det är ett krav att du, vad heter det, helst då ska behärska, vad heter det, engelskan som är ju UEFA:s, vad heter det, första officiella språk. Sen har man även tyska och franska, men att far du till Kazakstan eller far du till Moldavien eller liknande, så kanske inte franskan står så väldigt högt i kurs där, så det är en klar fördel, vad heter det, att du vad heter det, behärskar engelskan då.
Alltså som observatör, så man kan ju inte bli UEFA:s domarobservatör om du har varit FIFA-domare. Det räcker inte ens med att du har varit FIFA-assisterande domare. Så där är ju som direkt, tar det bort ett antal människor. Och därför finns det väl just nu, vi är väl bara fyra nu för tillfället.
Eller fem då.
Fem då, fyra eller fem, ja, i landet. Så det är ju inte så där bara att inte vem som helst kan inga bli. Fast det skulle säkert finnas lika många kompetenta som skulle kunna göra samma jobb. Men UEFA:s kraven är FIFA-referee. Och det rensar ju en del. Så, ja, utan att ha varit så kan det inga bli.
Nej.
så enkelt är det.
Ja.
Och nu är det ju så att nu ska Tony vara ganska snäll här i fortsättningen under den här intervjun.
Mm, exakt.
För det är ju de facto som så att 2013 när han blev UEFA och referens över första gången, så då var det jag som steg åt sidan. För vi hade 5 observatörer i Finland. Anders Mattsson blev 70 år, så han måste stiga av då för att UEFA har 70 års åldersgräns. Mm. Då kunde vi sätta in en ny. Men sen var Tony också bara intresserad och så var det ju lite, för vi fick inga flera platser från UEFA. Då diskuterade jag det med Finlands bollförbunds tidigare bortgångne president Pertti Alaja. Jag sa åt Pertti att jag tror jag har en lösning på det här. Ja, berätta, sa han. Då så sa jag slutar som observatör. Ja. Va? Det är inte möjligt. Jo, det är det, men jag vill inte sluta på eller lämna den internationella fotbollen, utan jag tycker att du kan föreslå mig som UEFA:s matchdelegat istället. Mycket bra deal, Oskar. Därför slapp han in så att han...
Ja.
Men jag har fortfarande inga fått och kaffe och bulle som tack för hjälp.
Och det är ju som Oskar säger, att det är ju UEFA har de här kraven, men sen får ju varje Finland då får platser. Alltså Finland har 5 UEFA-kontrollantsplatser. Och det är ju Finlands bollförbund som egentligen tillsätter egentligen dem. Och
skickar in förslagen.
Domakommittén som lägger in förslagen. Och oftast är det ju de förslagen som går in från bollförbundet och domakommittén som Oskars leder, som då UEFA antar. Så det ska man ju komma ihåg, att det, UEFA tilldelar plats, kvoterna, och sen är det nog förbundena som föreslår personerna, och så oftast så blir det ju så.
Så är det.
Det finns undantag förstås, att man har tagit in utanför kvoten, men det gäller inte de här, vi är små länder om vi säger så.
Ja, det kan jag tänka mig, att är de där stora länderna som har lite, kan få någon extra då.
Ja, men det är helt okej.
Ja.
Det är inga problem. Mm. Men vi måste ju också komma ihåg som kontrollant att det de stora ländernas kontrollanter kontrollerar stora matcher till frukost.
Mm.
Det är så, och vi... Men med jobb är samma.
Oskis, ur din synvinkel som matchdelegat, vad är det bästa med och vad är det?
Det bästa, eller för det första, att du bara heter det får ha kontakt med den internationella fotbollen. Och sen har du ju naturligtvis du får ju resa väldigt mycket. UEFA har 55 medlemsländer, jag har varit i 53 av dem per dagsdato, och jag har 2 som saknas.
Vilka 2 är det som saknas?
Albanien och Andorra. Och sen det tredje, så du träffar ju så väldigt mycket, olika människor. Och där bygger du ju faktiskt upp sån här vänskap, som du har för resten av livet. Så det är ett fantastiskt fint sätt att liksom få hålla kontakten runt hela Europa.
Sen har ju inte Oskis något annat att göra heller, så han måste ju ha någonting att göra. Så det, jag förstår att det är roligt. Nej, men alltså det bästa med att just om man tänker det, så är det att jag kan åka på samma match, men jag behöver inte springa en meter. Mm. Jag kan åka i kostym. Enda jag har är med dataväskan och kostym. Men matcherna är samma. Det är skönt att åka på såna efter 10 år. Man har sprungit på de matcherna i 10 år. Så det är lite sån här payback, att du kan åka på de samma matcherna, få uppleva samma matcher, men i helt annan roll. Det är som man, ja, det känns, det är ganska skönt faktiskt. Men det är ändå ett stort ansvar. Det är inte det fysiska ansvaret. Du måste orka springa på plan. Det är det att du måste orka skriva en bra rapport efter att matchen är slut. Mm. Så jag brukar säga att domarna, när matchen är slut, så har domarna gjort sitt. Det är egentligen efter matchen är slut där observatörens jobb tar i vid. Så det kan ju ta 2 dygn förrän det är klart, förrän du är hemma. Så rollerna är lika, men matcherna är samma.
Och jag kan tänka mig att era uppgifter som ni har, så är väl... Alltså, nu lyfter vi det här, och man vet ju om att de här rollerna finns inom fotbollen och så vidare, men jag kan tänka mig att ni har större betydelse än vad kanske den gemene fotbollssupporten tänker på, just för fotbollens utveckling, fortlevnad och så vidare, för att alla de som är inblandade ska göra ännu bättre uppgifter nästa gång.
Det ligger mycket i vad du säger liksom, för det är ju vad som händer i olika matcher, så rapporteras du saker och ting då liksom, och sen har ju UEFA en massa kommittéer som gör de här analyserna, och på basen av det då så är det säkert nya grejer som utvecklas där första steget var ifrån en rapport helt enkelt.
Ja, nu är det ju så att vår uppgift är att göra fotbollen bättre. Det är ju ganska A-ord det. Det är ju därför vi är där. Inte vi är ju, som sagt, inte är ju där som kontrollant för att jäklas med någon.
Nej, absolut inte.
Och inte som delegat heller. Det ska vara professionellt, och det är by the book, och reglerna ska följas. Det är ganska enkelt. på det viset, eller inom citat enkelt, att du behöver som inte freestyla så mycket, utan du gör jobbet professionellt och med respekt mot alla, då tror jag det blir bra.
Så är det. Och där har du ju det som jag nämnde, den här delegatmanualen på 165 sidor, det är ju det som är så att säga din grund, va? Men att du behöver ju inte köra den på det sättet att allt ska gå exakt by the book, utan du ska ju se till att du håller dig innanför kritlinjerna liksom, och sen tillsammans pratar man sig ihop till en sån lösning så att det här funkar, och liksom att du den dagen du står i domstolen så vet du att det här beslutet, det håller.
Det har ju sitt också där man bara säger att Oskis är ju hyfsat erfaren som delegat, men det har jag också märkt när man har varit på också som observatör, vi är ju på samma möten, och de som har varit med länge så kan den där 165 sidor utan till. De behöver som inte gå rad för rad för rad för rad, och då, för det gör ju också att man har bättre kontroll på allting. Men någonstans måste man ju börja med allt, så det är klart att man lär sig med åren, och det inte blir man ju sämre av det förstås.
Ja, det har varit intressant att få en inblick i de två olika rollerna, de uppdragen som ni har, både internationellt men även nationellt. Jag tackar stort för att ni kom, med matchdelegat Styrbjörn Oskarsson, domar, observatör Tony Asoma. Det här var Sportpodden för den här veckan. Jag som har lett diskussionen och snacket heter Ove Sjöblom. Sportpodden är tillbaka om 2 veckor.